Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Kavan Haväinämöinen, itse tuon sanoiksi virkki, näistäpä toki tulisi kalanloinen kanteloinen.
Olisi... Man ser ju tidigt här en bipolaritet, redan under vikingatid mellan då en vad ska vi säga, en stadsliknande företeelse vid Ladoga. Och en stadsliknande företeelse som jag vill kalla då Birka för i Mälardalen. Så här finns redan två poler där det här finska området, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger. Och när då de här områdena så småningom utvecklas till riksbildningar under 1200-talet med ett centrum i Mälardalen, Stockholm, sen så småningom Novgorod, senare Moskva. Så det är klart att det här området hamnar i mittemellan. Och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig i.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Hur Finland blev en del av Sverige under den tidiga medeltiden är omdiskuterat. Vi vet att Finland omnämns för första gången på svenska runstenar och i ryska kröniker från 1100-talet. Traditionell historieskrivning bjuder att Finland inlemmades i det svenska riket genom erövringståg. Det är en historia som passar både rikssvensk och finländsk nationalism. Men det finns inga säkra belägg för att det någonsin företags några regelrätta korståg i syfte att kristna finnarna. Att tre militära operationer mot Finland utkristalliserats och upphöjts till korståg passar den medeltida propagandan för att legitimera svensk världslig och religiös makt i nuvarande Finland.
Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Välkommen.
Tack.
Vi sitter faktiskt i Helsingfors och spelar in det här. Vi har varit på, du föreläste igår på de svenska historiedagarna här, så att det har varit några så här laddade dagar av massor av föreläsningar i en lite annorlunda miljö. Så.
Mm. Ja. Späckat program, trevligt och bra tycker jag.
Ja, verkligen, verkligen. Men du, det var lite just din föreläsning som jag ville anknyta till, att ämnet var väl korstågen till Finland.
Ja.
Ja, men vi kommer till det här längre fram, men någonstans måste vi, jag tror att vi måste liksom börja med att sätta in saker och ting i ett sammanhang. Så att när framträder Finland för första gången i de historiska källorna?
Ja, det är, egentligen är det så att när man egentligen vet någonting bestämt, där man på verkligen tydligt talar om Finland i källorna, det är ganska långt fram i historien faktiskt, och då är det kyrkligt material, påvematerial, framme på 1100-talet. Mm. Där man skriver någonting om situationen i det här området som är Finland. Sen kan man tidigare tänka sig att man omtalar Finland och beskriver Finland i tidigare källor och källmaterial. Och då pratar vi ju nu om framförallt krönikor, rimsagor, verser, nedskrivda muntliga berättelser och sånt. Men det är mycket, mycket mer osäkert. Men de första källorna som vi har på att det händer någonting i det här området och att man beskriver det här området, det är från medeltiden och det är kyrkligt material.
Mm. Och det finns inte massa runstenar och sånt här i Finland eller sådana saker?
Nej, alltså det märkliga är att Finland har mycket mindre sånt.
Men det beror på att det inte bodde några vikingar där då, eller?
Ja, alltså den befolkning då, vikingar, alltså de människor som vi skulle kunna kalla då för klassiska vikingar, och det här är också då, direkt nu så är vi ju inne på det här med de här begreppsapparaten som vi måste ha klart för, så det finns ju inga svenskar, danskar, finskar, finlandssvenskar eller någonting sånt, utan de vi brukar kalla för vikingar då finns ju då på framförallt, det är ju kring Mälardalen, och de gör då så kallade vikingatåg i österled då, som man säger. Och de rör sig ju längs med Finska vikens norra kust och kommer naturligtvis i kontakt med det som vi idag kallar för Finland. Och sen arbetar de sig ju in längs de ryska flodsystemen bortöver.
Ja, jag menar, man brukar väl hävda att det egentligen var vikingar som grundade den första statsbildningen i det som sen kom att bli Ryssland. Ja. Eller snarare Ukraina.
Ja, precis. Och, då har man, och, det, och man brukar ju också kunna spåra faktiskt de här vikingarna ända ner till Konstantinopel, menar ju forskningen. Så att det här pågår ju, det är ju tidigt. Det är ju så att säga från efter folkvandringstid och framåt, från 700-talet och framåt. Så har vi
men människor som bor i det som är Sverige idag, de åker ändå förbi Finland på handelsleden.
Det kan man säga. Jag tycker att det är ganska väl uttryckt om jag så att säga förstår forskningen och det som man har kommit fram till. Eller att man touchar ju vid Finland. Men man kommer aldrig i någon större utsträckning in i det inre av Finland.
Nej.
Utan de bosättningar som är att betrakta mer av tillfällig karaktär.
Just det.
Och är det så att det blir en bosättning under vikingatiden, och nu pratar vi ju om perioden fram till 1050. Och även tidigare om det finns bosättningar, då sugs man upp i den finskspråkiga befolkningen, den finskuriska befolkningen. Man blandas.
Man går native, om man säger
ja,
så.
Precis. Så ja. Man sugs upp, och det där är ju en process som man naturligtvis vet försvinnande lite om. Men det är alltså helt uppenbart att en svenskspråkig befolkning som skulle komma från det området där som vi idag kallar för Sverige.
De pratade kanske inte riktigt svenska på den här tiden.
Nej, det gjorde de inte. Utan, men om vi skulle ändå
någon slags nordisk.
Ja, någon form av föreställning om detta, att det inte är ett finsk-ugrigt språk i alla fall. Det blir långt senare. Och det kommer vi att komma till, vad det är som liksom krävs för att en sån befolkningsgrupp ska kunna stabilt bli bosatt i Finland.
Jag har förstått så här nu efter att ha hängt på massa seminarier och grejer, att det är liksom inte en helt okänslig, eller det är inte en helt, vad ska man säga, det är en känslig fråga lite det här, när svensktalande faktiskt bosatte sig i Finland eller inte, men finns det någon konsensus om när vi faktiskt börjar få bosättningar som har någon slags kontinuitet, inte bara några tillfälliga handelsstationer eller något sånt?
Ja, man kan säga, först om man får kommentera det som du tar upp som är jätteintressant, och det är att när det kommer en finsk nationell väckelse under andra hälften av 1800-talet, det man brukar kalla för fenomanin, då blir man väldigt intresserad av att slå vakt om det som skulle kunna vara genuint finskt. Man börjar definiera vad det är på riktigt allvar. Och då blir man plötsligt intresserad av, då blir plötsligt för första gången egentligen den här frågan som du tar upp här. När kom svenskarna, faktiskt lite inom citationstecken här nu då, där kommer de svenskspråkiga till det som vi idag kallar för Finland, om jag nu ska vara lite exakt. Det blir plötsligt då en forskningsfråga. Och då börjar man studera den och man jobbar med den. Man tittar på arkeologiskt material, man tittar på språk, ort, namn och sådana saker. Och det forskningen säger, det är att vi kan inte räkna med en mer omfattande bosatt befolkning, svenskspråkig befolkning i Finland för under medeltiden. Och då är vi framme på 1100-talet, 1200-talet. Och det är ju där som den här så kallade korstågstiden utspelar sig. Och då svarar man också på frågan, man säger varför kommer det så att man inte tidigare har en större... Jo, det beror på att man nu plötsligt har man stöd av en begynnande riksbildningen, så småningom en statsbildning.
Det börjar komma någon slags institutioner som backar
precis,
upp.
Precis, som backar upp. Och då ska vi komma ihåg att också ha med oss det här då i bagaget, att inledningsvis är det här väldigt vagt. Den här svenska riksbildningen, den är ju vardande. Och den är ju inte egentligen etablerad.
Det är egentligen först Gustav Vasa vi känner att vi har det i stat.
Ja. Egentligen skulle man säga det, att med så att säga moderna institutioner, förvaltning och skatteintag. Men mitten av 1200-talet kan vi prata i alla fall om ett svenskt rik. Och de här områdena då, i det som då kallas för Österlandet eller Österlandet, blir successivt då involverad i den här riksbildningen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I och med att vi ska komma till korstågen sen, så tänkte jag också att i och med att inflyttning i princip sker på 1200-talet, så är, då är det ju kristen, det är ju kristna svenskar som flyttar.
Kristna svenskar, ja, som kommer och möter ju en befolkning som inte alla gånger är kristna. Och då ska, nej, vi komma ihåg här också samtidigt här nu, för nu kan vi spela in då några variabler här. Det är ju så att det pågår ju också en kulturinfluens ifrån öster. Och det är faktiskt så att ska man vara lite noggrann, så är det så att missionen, den tidigaste missionen, den kommer faktiskt österifrån.
Men hur omfattande var den då?
Ja, den var inte lika omfattande som den svenska skulle komma att bli. Men det fanns en missionsverksamhet från Novgorod, som är ju den centrala ort som finns.
Men det här ser vi egentligen en ganska spännande brytpunkt i historien. Då, ja. Därför att här, Finland får ju ändå kalla någon slags... Ja, men det har ju, för Sverige har det ju blivit en bufferstat i princip mot det östliga maktcentret. Ja. Men jag menar, det är kanske här... vår nutida historia egentligen, ja, spelas upp.
Ja, man skulle nog kunna säga, det är ju inte bara jag som säger det eller så. Man ser ju tidigt här en bipolaritet, redan under vikingatid, mellan då en statsliknande företeelse vid Ladoga och en statsliknande företeelse som jag vill kalla då Birka för, i Mälardalen. Så här finns redan två poler där det här finska området, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger. Och när då de här områdena så småningom utvecklas till riksbildningar under 1200-talet med ett centrum i Mälardalen, Stockholm, sen så småningom Novgorod, senare Moskva. Så det är klart att det här området hamnar i mittemellan. Och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig i. Så bipolariteten,
det finns en kontinuitet egentligen.
Absolut, bipolariteten i Finlands historia, det är en kontinuitet som jag tycker är intressant att peka på, absolut.
Jag tycker, huvudämnet idag är ju egentligen de tre korstågen till Finland, ja, som ju vi kommer till dem snart, ja, har ju kanske inte helt klart ägt rum, men det är ändå
precis.
Men jag tänkte just istället för att, innan vi börjar prata om de här tre korstågen som inte säkert har ägt rum, så tänkte jag säga att man ändå i den historieskrivning som har skapats lyft fram de här tre korstågen, vad säger det om människorna? Ja, det är ju liksom lite senare tid då på 1600-talet. Vad säger det om senare tider historiker att de ändå liksom beskriver det här som tre korståg?
Ja, jag tror att det är så här att för det första så föranleder ju de här korstågen då väldigt många legendbildningar och krönikor. Det kommer vi att komma lite till här. Det är de här krönikorna som skrivs i efterhand, många gånger väldigt långt i efterhand.
Om Erikskrönikan.
Ja, och då kan man säga så här att krönikerna är ju på något sätt ett utslag för många gånger. Också kan man se de här berättelserna att de finns i rimsagor, att det finns någon sorts folklig kultur. Då skulle man kunna säga så här, är det helt orimligt att det ändå finns ett uns av sanning i de här berättelserna? Och det är klart att det skulle vi nog kunna säga att det är. Men jag tror att poängen egentligen här är väl att det är fascinerande att vi ofta i historien när vi tittar tillbaka ofta vill hitta en specifik händelse.
Långa processer är ju svårt att beskriva.
Ja det är inte precis. Ja. Och så vill vi hitta en aktör, det var det jag skulle säga också. Vi vill hitta en person som gör någonting och då sker en förändring. Vi letar ofta efter de här brotten som bryter kontinuiteten.
Det är inget svårt för mig att förstå allt som journalist, för att om du ska skriva en bra journalistisk historia så handlar det alltid om att hitta en aktör, hitta subjektet som gör saker. Det är liksom långa processer, det är ingen som orkar med.
Nej, och jag kanske nu tar ett väldigt banalt exempel. När vi tittar till exempel på våran ena uppväxt, då minns vi kanske de här brotten i våran utveckling, att vi vi fick mustasch och mamma sa till mig att jag fick raka mig. Och då tänker vi inte på att det var en lång process. Va? Mm,
du var fjunig
i jag var fjunig för första gången, nu ska vara lite barnslig här. Men ungefär så. Jag tror att det är det första man kan säga, att ofta blir det på det sättet. Och den traditionella historieskrivningen vill ju ofta söka upp de här aktörerna som ofta är stora män. Och man också skriver historieskrivningen också för som en exempel. Det är en exempelverksamhet man håller på med. Titta på de här männen och de åstadkom. Så historieskrivningen har ju inte för i slutet av 1800-talet som mål att försöka ta reda på vad som har hänt. Nej. Och möjligtvis varför. Så det ska vi komma ihåg. Vi är händerna här på krönikeskrivare. Och sen som du nämnde, 1600- och 1700-talet. Tar vi korstågen, att framställa dem som erövringståg. Det var någonting som man tyckte var historiskt.
Det var bra.
Det var bra, därför att det visar att Sverige var ett starkt rike som var kraftfullt och som kunde erövra. Mm. Det passar ganska bra in i bilden.
Plus att det jackade även in i de finska nationalisterna. De ville också beskriva, eller
ja,
hur?
Och då är vi inne i modern tid, som du säger, slutet av 1800-talet och 1900-talet. Ja. Då kan man säga att i den finska nationella historieskrivningen, den sammanfaller på ett märkligt sätt egentligen med de här stormaktssvensk-kovinisterna på 1600- och 1700-talet. Därför att då är det, men då är det tvärtom. Då vill man visa att den svenska erövringen hade varit våldsam och aggressiv och så vidare. Vilket väl naturligtvis finns en del sanning i, men som också ändå förvränger den här bilden. Mm.
Jag tänker nu i läge, nu tänker jag att vi ska prata om de här tre korstågen. Ja. Och då kanske vi liksom ska gå in på dem lite. För jag vet ju att egentligen vill du beskriva det här som processer, jo, långa processer precis. Och en riksbildning. Men jag tänker att vi tar riksbildningen efter vi har kört det. Korstågen.
Vi börjar med korstågen.
Ja, vi börjar med det göttaste först.
Ja, och då kan man väl säga det. Men kan man ändå få, jag kan väl ändå få släppa det då direkt här. Att det är ju så att vi är ju en situation där vi har tre korståg som på många sätt är väldigt tveksamma, tveksamma som korståg för det första. Mm. Att de kan definieras
som korståg.
Ja, och då måste vi definiera det. Då är det så att, tittar vi på den medeltida definitionen av vad ett korståg var, bortse från vad den kan användas för i modern tid, så är det så att där har vi handlar ju mycket om kyrkans auktorisering. Väldigt konkret, att av påve kyrkan utpekas som ett angeläget korståg mot kättarna eller mot hedningarna. Och då kunde det ju alltså vara krigståg mot hedningar, men det kunde också vara mot den östkristenheten. Vid mitten av 1000-talet så
det var helt legitimt att göra korståg mot ortodoxa kyrkan.
Därför att man med att de var kätterska, och det här är någonting som sker då under mitten av 1000-talet.
Det är lika illa som att vara hedning. Eller?
Ja, eller grad i helvetet skulle man kunna säga. Och så ska vi komma ihåg också att det här går ju i vågor, va? Den här aggressiviteten mot ortodoxa.
Fanns det korståg från den ryska sidan mot kättarna på...
Ja, det handlar mer om försvar. Och där kan vi säga till exempel att vi har ju den här Alexander Nevsky-mytologin, eller en sannolikt en historisk person, va, från 1912-talet. Så vi kommer till lite här så småningom. Så den är ju en del av det här. Den används ju till exempel sen i efterhand i stalinistisk propaganda.
Ja,
jätteintressant. Ja. Så att man kan komma ihåg att allt det här används hela tiden. Alltså vi är ju inne på ett
vi pratar sätt om historiebruk.
Historiebruk, va? Ja, men då kan man säga så att vi har egentligen en situation där alla de här... Så att det är det ena, va? De är tveksamma om de kan definieras som korståg. Det andra är att det är väldigt svårt att rekonstruera om de verkligen inträffat, om de här personerna är autentiska. Så egentligen är det ju ganska illa att vi kan någorlunda säga någonting om det andra och det tredje.
Men vi måste börja ända med den första. Den finns ju ändå beskriven i Erikskrönikan.
Ja, och Erikskrönikan kommer ju till väldigt långt efter det här korståget. Det kommer till och med i samband med det andra korståget. Så att det är en eftersläpning här, och den här krönikan fångar ju upp då berättelser som finns och flykterar. Och då kan man säga, är den här Erikskrönan överhuvudtaget möjligt att ta på allvar? Och här säger forskningen olika saker.
Vad säger de då?
Ja, en del menar att den är det. Det finns ett
sanningsinnehåll. Vad är det som säger att det är det?
Att man inte kan underkänna att det här finns en folklig tradition kring detta. Att någonting går. Och om man dessutom accepterar och bejakar de källor som finns när det gäller de här personerna. Man bejakar att Erik den Helige faktiskt har varit någon form av, kanske inte kung i ett centrerat svenskt rik, men åtminstone en stor man i det svenska riket. Så Och dessutom accepterar, och där står man nog på lite fastare grund när det gäller biskop Henrik, som ju på ett vad ska vi säga, väldigt kröniskt sätt ju lider martyrdöden så småningom då i Finland. Då kan man kanske säga att de här händelserna ändå ägt rum. Men, någonting har
hänt. Men det finns inget, för att normalt sett vid ett korståg, ett auktoriserat korståg, då borde det ju finnas handlingar i Vatikanstaten. För det är ju, jag utgår från att de har sparat allt sånt.
Ja.
Eller finns det något så här påvligt godkännande för det här?
Nej, och det är det som är problemet med det första korståget. Första korståget svajar så att säga, man uttrycker sig så, både när det gäller korstågsverifikatet, verifiering, och också om de här personerna ägde.
Men kan det ha varit ett vanligt krigståg då, eller någon bestraffnings...
Ja, om man ser till vad forskningen säger kring det här, säger att man skulle kunna uppfatta det här som ett sånt här, vad ska vi kalla det för, klassiskt eller ett vanligt ledungtåg. Helt.
Men det hände väl hela tiden?
Ja, det hände hela tiden. Och nu är vi inne på det här med process då. Ja. Att man kan tänka sig att under den här perioden, mitten av 1100-talet, början av 1100-talet och mitten framåt, så pågår det här. Och att man så småningom, med handelskontakter först, med missionsverksamhet, och sen så småningom med militära ingripanden, säkrar de här områden, skyddar de här områden, där man också börjar flytta in svenskspråkig befolkning. Så att det område som idag finns kring Åbo, Satakunta, lite norr om detta, men också det som brukar kallas för egentliga Finland. Det är ju ett lustigt namn. Det är ju faktiskt ett namn på ett landskap i Finland. Det egentliga Finland. Okay. Egentliga Finland. Mm. Det är ju landskapet kring Åbo. Det blir en del av den här begynnande riksbildningsprocessen som utgår från Mälardalen. Då ska vi komma ihåg att inom då det västsvenska delen av det här nu riket så pågår det ju också maktstrider. Konkurrens mellan Västergöta herrar.
Ja, ja. Massa blodbad hit och
massa blodbad hit och dit, skulle man kunna säga lite svängigt. Va? Så att det är ingenting konstigt egentligen att det här är en väldigt rörig och oklar process. Men någonting händer. Missionerandet inleds och människor omvänds till kristenheten.
Vet man någonting om... biskop Henrik.
Och där finns det då en väldigt levande legendspridning och mycket krönikor och berättelser om honom.
Men han var engelsk, han kom från England egentligen.
Så har jag uppfattat det också. Han finns med och kommer till Finland och dör där så småningom, martyrdör. Och berättelsen heter ju att han besöker då ett bondhemman helt enkelt, och där frun uppviglar sin man.
Det är alltid kvinnan.
I det här fallet tydligt. Och det här, vi behöver inte gå in på det. Hela handlar liksom om att man uppfattar att biskopen är där och våldgästar. Och sen... tar sig då den här mannen Lallibonen i kapp biskop Henrik och mördar honom.
Men sannolikt har det hänt. Ja, men han har ju blivit mördad, det kan vi vara ganska säkra på.
Ja, att han har dött på något sätt, och det är ju likadant med Erik den Helige. Han dör ju också, och det är en väldigt våldsam tid. Det är en väldigt våldsam tid. Så båda de här två personerna dör. Och den här berättelsen, den fortplantas som finns. Sen hur den exakt har... Hur det här har skett, det är en annan sak. Men någonting har hänt. Så att jag tror vi får nöja oss helt enkelt med att någonting händer i mitten av 1100-talet.
Men det har vi redan berört, kanske vi inte behöver gå in på igen när jag tänker efter. Men varför de här legenderna ändå uppstår?
Man har behov att berätta sådana saker. Man vill också ha ett helgon. Den helige är ju
så. Ja, för det här är ju under när vi katolska
tider. Ja, och det han blir ju helgonförklarad sen. Det handlar ju helt enkelt om att man bygger helt enkelt... en samhörighet och en identitet. Va?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet inte, är vi färdiga med första korstågen?
Ja, jag är ganska klar med det, men jag skulle också vilja skjuta in här, som vi kanske inte har varit inne på. Det är ju det här med att överhuvudtaget måste vi tänka om när det gäller identiteten här. Jag sa ju alldeles nyss här, man vill skapa en identitet, en sammanhållning, och det börjar man nu att bygga. För det är viktigt att komma ihåg att människor identifierades ju inte så mycket med språket.
Men till att börja med, ja. De identifieras ju inte med staten, för den fanns
nej,
inte.
Nej, den fanns inte stort.
Och det, inte heller med språket.
Nej, och det finns ju inget medborgarskap, och det kanske inte ens det säger. Nej. Utan det kommer ju med
men vad modellen. Identifierar man sig med?
Ja, framförallt var man befann sig i den sociala hierarkin.
Alltså sin var position
man,
i
sin position. Alltså var man då så att säga den som arbetade, eller den som bad, eller den som krigade. Och tillhörde man de här två övriga, då tillhörde man ju de frälseståndet. Alltså de stånd som inte behövde, som inte beskattades. Utan man arbetade.
Men betalade man så mycket skatt på 1200-talet?
Nej, det gjorde man inte, därför att den kontrollen hade inte stat. Men man var i alla fall, och vi har ju också i en äldre tid så har vi till och med en trälförekomst ju faktiskt.
Men försvann de då?
Ja, det försvinner ju redan under vikingatiden in i medeltiden. Och man ska komma ihåg att man definierar sig vad man befann sig, och kommer vi sen fram till ståndssamhället, ja, då har vi ju en väldigt tydlig hierarki, va? Så det tycker jag är viktigt, va? Och sen så definierade man sin identitet utifrån sitt närområde, var man bodde och var man befann sig just
det, var det bara den lokala byn eller regionen.
Ja, det lokala och det regionala. Och det kan betyda att en identitet kanske egentligen var att man bodde i en by på Åland, och att man var ålänning, om man nu talade om det. Men det är viktigt.
Men kristen måste väl ändå varit en viktig identitet?
Och det sista. Religionen. Ja. Och därför kan man ju säga att vi närmar oss ju sen här ett moment där den här svenska expansionen då, om vi nu ska kunna prata om en svensk expansion, den här riksbildningen som nu pågår här och puttrar där i vardande, den där når fram då till Novgorod så att säga, där borta Karelen, då får vi en kulturgräns. Så den viktiga definitionen var kanske om du var ortodox eller om du var katolsk kristen.
Vi får hoppa, om vi ska hinna med,
nu
måste vi hoppa andra här, men då är ju kanske en av de mer kända, i alla fall om man bor i Stockholm, så är ju en av de mer kända personerna i svensk historia, Birger Jarl.
Birger Jarl.
Som aldrig bodde i Stockholm, ska jag ju lägga till, utan han var ju mer östgöte.
Ja, och då kan man säga att här har vi en väldigt tydlig gestalt, som vi menar ju att vi...
Ja, han vet ju att
han vet
men till och med hur han ser ut.
Ja, det finns en mycket fascinerande rekonstruktion numera faktiskt. Det som är intressant då är att problemet med Birger Jarl och hans korsdag, för det första, och det är egentligen inte så stor idé att vi nu nämner de här åren när de här då genomförs. De är så osäkra, va? Men man kan säga så här att Birger Jarl, som nu då kanske faktiskt liknande någon form av kung i ett svenskt rike.
Men när han begår gör de här korstågen, så är han väl inte etablerad som...
Nej, det är han inte. Men man kan säga att han blir ju det så småningom. Så det är ju en tid där Sverige börjar sätta sig mitten av 1200-talet. Så då har du alldeles rätt. Utan att han medverkar till någon form av krigståg som erövrar, om man använder det begreppet här, det som vi idag kallar då för Tavastland.
Där du bor, eller hur?
Ja, Tavastehus faktiskt. Att jag faktiskt kan dela mig, om det går så långt från mitt hus, kan jag blicka mot att Tavastehus slott. Som dock icke grundlades vid denna tiden, men som kommer lite senare. Och det är också vid denna tid man grundar Åbo slott. Vi kan ju komma lite till slotten och deras lite speciella betydelse i det här fallet. Här är uppenbart att vi har en större stadga i den här riket nu som
börjar växa fram institutioner.
Ja, och att man har mera kraft, större resurser. Och här har vi nu också plötsligt ett bättre källäge. För här har vi påvliga brev som säger någonting om förhållandena i Finland. Och här pratar man om tavasterna, hur de har åter...
Men de är hedningar nu.
De är hedningar, men de har missionerats i Tavastland. Det finns en biskop Thomas som faktiskt har gått fram ganska hårt, hävdar de här källorna. Eller vi vet från andra källor, ska jag säga. Och att man försöker då liksom pacificera den här befolkningen, men det tar inte på de här tavasterna, utan uppenbarligen är det så att man återgår
till hedningarna. Vad hade de för typ av religion då? Vet man
de hade olika former av asa- och naturreligioner som fanns, och de återgår till den här helendomen.
Men liknade de vår asatro? Eller?
Ja, som jag har förstått. Sådana föreställningar, naturbyggda religionsföreställningar. Och då menar man att här måste vi göra någonting åt. Och då får man så småningom faktiskt det som man skulle kunna uppfatta som en påvebulla. Så att det andra korståget skulle det kunna finnas liksom med den här auktoriseringen.
Sannolikt har det skett.
Sannolikt har det skett så. Problemet är bara det att...
Och det var sannolikt ett korståg.
Ja, problemet är att det ligger i tid väldigt förskjutet från det här som skulle kunna uppfattas som en
påvebulla. Så det kanske har hänt, men mycket senare eller mycket tidigare.
Senare. Och det är ju den här situationen vi befinner oss i. Däremot ska vi komma ihåg att den här tiden så pågår det krigståg och fram och tillbaka. Och Novgorod påverkar också det här området.
Men om det har skett mycket senare, innebär det att BG Jarl sannolikt inte var med på det korståget?
Ja, där har du problemet. Du förstår du att det är en massa saker
som var med.
Antingen var med så var det inte med.
Eller så
var det inget korståg och så vidare. Hur vi vänder och vrider på det här. Det man kan säga ändå att det här finns det ändå någon form av källmaterial som skulle kunna prata om att det skulle vara då ett...
Men var de framgångsrika då?
Man var framgångsrik. Man gör då en push, om man nu får använda det till moderna begreppet, framåt. Och även om vi kan se den pushen som sträckandes över flera årtionden, inte över bara liksom ett år.
Det var inte en enskild händelse.
Nej, det var inte en enskild händelse. Samtidigt då är ju, nu är vi inne på det här lite med tolkningen som vi kanske ska återkomma till, men då är ju frågan, vad huvudsyftet är? Ja, att pacificera tavasterna, men också nog att göra front, om jag får använda det begreppet, mot Novgorod, mot det här östkristna riksbildningstrycket och hot.
Men jag får ju bilden av, när man tittar på hur landskap som Småland och Norrland och sådana, när de inkorporeras i den svenska statsbildningen, så är, som jag uppfattar det, så sker det mer eller mindre frivilligt. Eller att man lokala stormän och sånt inser värdet och ingår i den här gemenskapen, och att det finns olika typer. Kan det inte ha skett så i Finland också?
Jo, det är ju så att det finns nu olika förståelser av det här. Man kan ju säga att den äldre traditionella historieskrivningen, den fokuserar ju på de här politiska händelserna vi har varit inne på. Sen kom man under med Weibullianerna, så sa man så här, nej, men vi kan inte titta på de här källorna överhuvudtaget. Vi glömmer de politiska händelserna. Det är frågan om en process och det är framförallt ekonomi. Man koloniserar de här områden man flyttar fram. Men Dick Harrison har ju faktiskt varit en av dem som just har talat på det där sättet och förklarat det här på det sätt som du säger. Att det finns alltså stormän bland den här finspråkiga befolkningsgrupperna som inser det är värdefullt för oss, eller kanske av nöd och tvungen. Man tvingas att faktiskt göra upp med, och vem ska vi välja? Vi väljer den svenska riket. Vi gör upp med den svenska riket, så kanske vi vinner någonting istället. Så att det handlar alltså om någon form av interaktion.
Det finns ju från de här klassiska maffiafilmerna. Då är det ju så här, an offer you can't refuse.
Ja,
det är liksom, så, antingen får du något väldigt bra, eller så får du liksom...
Nej, men varför inte acceptera den bilden? Och där kan man ju då säga, var det här så att säga... Trevligt i största allmänhet, det var det ju säkert inte. Det handlar ju naturligtvis om ganska hårda krav, och det fanns mycket våld.
Med det är en våldsam tid.
Det är en våldsam tid, va? Så det ska vara klart för oss. Va? Så att där är vi nu då. I slutet av 1200-talet som har flyttat fram sina positioner så långt i det som vi idag kallar för Finland.
Det finns ju, vid den här tiden byggs ju en borgar i Åbo, Tavastehus och i Viborg. Hur viktiga var de för den här processen?
Då kan man säga så här, att alla de här borgarna som etableras, då har man två sätt att tolka dem. För det första då, det kan man säga direkt, är ju de är betydelsefulla uttag för krigföring vid den här tiden. Bygger man en borg som man kan hålla, då är det ett lås. Och Tavastehus blir ett lås som som de här krigstågen från Novgorod faktiskt inte lyckas slut.
Jag skulle vilja göra en liten men du är ju militärhistoriker i grund och botten, och jag skulle vilja göra en liten utveckling här, för att då som modern människa så ibland kan jag ha svårt att förstå poängen med en borg, ärligt talat. Alltså, är jag dum eller? För att jag menar, man har en borg och dominerar man en stor landsdel bara med en liten borg. För, för mig som modern män så känns det, hur var det möjligt? Liksom?
Så kan, tänker man går bara runt den så att säga? Eller?
Ja, man kan ju bara skita i den så kan de sitta på den här borgen.
Så det är ju så att i borgen har man förråd. I borgen kan man skydda sig. I borgen kan man skydda civilbefolkningen.
Så att om det kommer trupper så kan civilbefolkningen fly in i
precis,
borgen.
Precis, som man kan hålla den här platsen. Det går inte att få bort dig, helt enkelt. Och det gör ingenting, det spelar ingen roll.
Och fienderna, det är för tufft för dem att bara ligga utanför och vänta.
Ja, de kan ligga utanför och så vidare. De kan belägra, de kan inte ta borgen. De kan föröda landområdet, men fortfarande håller borgen. Och dessutom så kan det komma en undsättning. Så att de här festerna är väldigt viktiga i den tidens krigföring. Och vi ska ju komma ihåg att det är små volymer på soldater.
Vad snackar vi om, hur många soldater?
Ja, vi pratar om några tusen.
Så att då sitter det 1000 i en borg och sen kan det komma folk från någon annan borg.
Några tusen. Så att det är ett väldigt små resurser man har för krigföring. Vi ska komma ihåg att vi har ju antiken med enorma arméer.
Hur stor armé hade man då?
Ja, då hade man ju 80-100 tusen. Man kunde man ju föra i fält, va? Det är ju fantastiskt, Alexander Stor. Och sen går ju hela den här tillbaks, om man nu får säga så, civilisatoriskt. Nu finns det många som vänder sig mot att krigföring skulle vara civilisatoriskt.
Ja, men ändå att man kan organisera så mycket organisera. Människor och underhåll som i din lilla kärhäst här i världen.
Så vi kommer egentligen bara, ja precis, om vi nu tog du en risk här, för nu tryckte du ju på en knapp.
Det skulle inte ha gjort.
Men det man kan säga att när vi kommer fram till Napoleonkrigen, det är först då vi har de här stora massarméerna igen och kommer upp i de volymerna som man för i fält under antiken. Och det är intressant, det här är ju vad det samhället kunde åstadkomma. Så därför kan man ju säga att vi är ju i den meningen oerhört primitiva. Samtidigt kan man också komma åt de här områdena. Fattiga, glesbefolkade.
Det bor inte så mycket. Hur mycket människor bor vid 1200-talet? Hur mycket människor bor i Finland?
Vi räknar ju hundratusentals.
Och i Sverige?
Ja, i samma
lite mer, eller?
Ja, vi är knappt över en miljon. Alltså vi är inte ens uppe i en miljon.
Nej.
Och befolkningssiffrorna är ju väldigt svåra att räkna ut ungefär. Det är ju uppskattat.
Men jag för mig att det var under Karl XII när man gjorde någon ordentlig så här census. Ja. Och sen var man tvungen att hemligstämpla den för att det var så få människor. Och man insåg att det vill vi inte att omvärlden ska veta.
Nej. Och man kan säga att när vi kommer lite längre fram så pratar vi att vi kommer upp kanske ungefär i 2 miljoner. Och då är vi framme vid 1600-1700-talet.
Så det är nästan inga människor alls.
Nej, det är alltså nästan inga människor alls. Men om vi ska hålla kvar där, så du nämner ju Viborg. Och Viborg, och då kanske vi ska ta det tredje korståget. Då.
Nu är vi färdiga med det? Men har du snackat tillräckligt om borgarna nu då?
Nej, det har jag inte gjort. Nej. Därför att borgarna har ju ett syfte till. Ja. Och det är det som jag tänkte jag skulle liksom lite snyggt här.
Ja, men då gör vi det. Ja.
Och det är ju att borgarna kan också ha dels då en pacificerande, dels kan de ha en pacificerande funktion. Befolkningen. De kan bli centra för slottshövdsmän och där sätter man in då för skatteuppbörd och man börjar och också då administration och kyrkan finns där. Men de kan ju också naturligtvis vara, som vi var inne på här, för en krigföring mot Novgorod. Min tolkning, och som finns stöd i forskningen också för, den är ju att det kanske egentligen är det som dominerar som avsikt här. Man bygger de här fästen för att kunna hålla de här områdena och skydda sig mot hotet från öster. Och då är vi inne på att i slutet av 1200-talet, 1290-talet och början av 1300-talet, då pågår det ständiga krigshärjningar och plundringar över det som sen blir en gräns i Karelen, mellan Novgorod och mellan då den här svenska kriget.
Du brukar inte vilja prata om gräns, du pratar om gränszonen.
Ja, då kan vi ta det på en gång. Det är just att vi ska inte se de här gränserna som linjära. Utan det är gränszoner. Och de kan vara riktigt stora. Alltså det är ett område där så att säga, det ena övergår i det andra. Så egentligen när vi ritar en karta över det svenska rikets utbredning 1150 så kan man ju direkt påpeka. Ett, fanns det något rike? Två, vad är det här för gräns? Det borde vara en suddig gränszon istället. Och det är viktigt att vi på något sätt försöker förstå det förflutna så mycket som det bara går, så att vi inte blir anakronistiska. Vi sitter här och tänker på ett modernt sätt och så överför vi det till en förfluten tid.
Det är nästan det svåraste tycker jag med historia, att frigöra sig från vårt sätt att se på det.
Ja, och då ska vi också vara ödmjuka. För man kan ju säga att mycket av det vi har pratat om hittills är ju egentligen ur källsynpunkt ganska katastrofalt faktiskt, om vi ska vara ärliga.
Ja, jag märkte det själv när jag försökte researcha. Jag hittade hitta väldigt lite
skrivet. Det är väldigt svårt och det är ju så att man behandlar ett fåtalet källmaterial som man då omvandlar hela tiden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi har ju börjat snacka om Viborg och då är det ju ganska naturligt att vi pratar om Torgil Knutssons korståg 1290. Får jag använda ett årtal här eller nej?
Nej, det får du göra.
Nej, jag får det.
Ja, det kan du få göra för man hävdar ju att han, det är också här, då 1293 eller 1292 säger man, så bildas Viborgs slott som ett sånt här fäste. Och här har vi nu den här triaden, eller de här tre viktiga fästena som sen kompletteras så småningom under 1400-1500-talet. Men fram då till det som blir slutpunkten för den här processen av riksbildning och finskt eller Österlandet. Så ni ser här återigen så är vi ju inne på det här med de här begreppen. Österlandets inkorporerande i det svenska riket. Slutpunkten är ju Göteborgsfreden 1323. Och då kan man säga att
den måste du beskriva lite.
Ja, alltså den här krigföringen då, där det ingår då en form av en diskussion om ett korståg som också har bristfällig underbyggnad i källmaterialet där det gäller auktoriseringen som ett korståg. Så måste vi se det som ett serie krigståg som leder till att Sverige och flyttar fram sina positioner så framgångsrikt att Novgorod till slut faktiskt begär att få till en fred. Och då sätter man sig ner faktiskt och fredsförhandlar. Jätteintressant förresten att de här fredskontakterna går via borgerskap i Visby på Gotland. Och
som är under danskt inflytande.
Ja, som når den svenska riket. Alltså, tänk vilka kommunikationer på den här tiden. Och då får man klart för sig i Sverige att man i Stockholm i centralmaktens liksom centrum att de vill skriva en fred. Och då kommer man överens och stakar ut en gränslinje då på något sätt. Eller en gränszon där ju forskningen har diskuterat mycket var den går. Men det är ju en slutpunkt. Därför där har man då ändå en gräns som man sen kan så att säga peka på i efterhand. Och det intressanta är att de här dokumenten försvinner ju också.
Okej, men hur vet vi att vi... Varför känner vi till
Ja, därför så spekulerar man ju väldigt mycket kring det här. Man är väl någorlunda säker på hur gränsen går från så att säga finska.
Men det fanns ett skrivet pergament?
Det fanns alltså, ja absolut. Det fanns dokument som fanns både på Novgorods sida och på svensk sida. Så där är slutpunkten.
Vad skulle du ge för att hitta det pergamentet igen?
Ja, det är ju ovärderligt. Alltså, så är det ju fantastiskt. Och då är det så att Karelen blir ju en del av det svenska riket vid den här tiden. Och det är liksom slutpunkten. Då har de här områdena inkorporerats. Så även om jag nu blir tjatig igen, så det är alltså en långsiktig process med en serie krigståg, missionerande, kontakter och så vidare.
Men när kan vi säga att vi har en integrerad riksbildning där nuvarande Finland ingår? För att jag tror att det är väldigt viktigt för lyssnarna att förstå.
Jag tycker att Göteborgsfreden 1323 är lämpligt om man nu vill ha ett årtal. Va? Mm.
Men vilken typ av statsmakt har vi i det här? Det är ju fortfarande ganska lösa.
Det är väldigt lösa. Det är många maktstrider. Mycket maktstrider. När du säger så har vi fulltid, då skulle man kunna säga just det. Ja, men det har vi inte. Okej, vi har någon form av gränszon mot Novgorod utstakat. Det är viktigt. Men samtidigt är det så att det här riket är ju fortfarande inte etablerat. Vi ska komma ihåg att under 1300-talet sen så är det ju Danmark som är den starka makten. Och det här svenska riket kommer ju att uppgå då i Kalmarunionen i slutet av 1300-talet.
Det är lite ett sidospår här jag måste kosta på. Men vid den här tiden har vi ju Genghis Khan, eller? Ja. Vi har ju mongolerna.
Ja, och det är det stora problemet för de ryska riksspelarna.
Är det det som gör att de inte lyckas
expandera? Ja, det är en sak som påverkar definitivt. Vi ska också komma ihåg här som vi inte har varit inne på, att det pågår ju också en maktkamp i Baltikum mellan tyska orden och den här novgorodska...
En slags religiös...
Ja, kamp mellan då ett kristet, västkristet tyska orden i Baltikum, och där är ju då den här Alexander Nevsky då besegrar den tyska orden på Pejussjön då 1242, menar man. Det var ju det vi nämnde här, alltså som har varit tema i sovjetisk propagandafilm. Så det pågår också, och vi ska komma ihåg att det pågår ju också korståg och missionerande till exempel i det som är norra Tyskland och Polen vid den här tiden. Så att det är ju en tid av korstågsliknande krigståg. Det skulle kunna motivera att benämningen på den här tiden från 1025 fram till 1300 i finsk historieskrivning, man kallar ju den för korstågstid. Det skulle kunna vara
en rimlig beskrivning.
Ja, jag skulle säga att det är ett av de få argumenten, tycker jag. Tittar vi däremot på det som vi nu har suttit här och pratat om och beskrivit, då tycker jag att riksbildningstiden är en mycket bättre beskrivning. Då kanske du säger så här, ja, men det är ju ett svenskt perspektiv. För vi är så nöjda med den här riksbildningstiden. Ja, men det spelar ingen roll om man från de här ur finns perspektiv inser naturligtvis att det här gjordes under tvång. Det likväl dras man in i ett svenskt riksbildande. Och därför tycker jag att det är en bra benämning på den här tiden.
All maktutövning har ju tvång i sig.
Ja, det är klart
det är
att
det som är makt egentligen.
Ja. Det var ju som du sa, det här är ett offer you can't deny. Alltså, ja. Så är det. Och jag håller inte med dem som menar att det skulle kunna vara problematiskt att kalla det här för, byta på den benämningen här och kalla det för riksbildningstid. Därför det är bra. Det visar nämligen vad det är som pågår.
På din föreläsning igår så var det en historielärare från
Vasa.
Från Vasa, Johanna Nynäs som berättade när hon hade varit i Sankt Petersburg och träffat en doktorand där som inte alls gillade det här. Han menar ju att Finland borde ha tillhört redan på Novgorod-tiden.
Ja, under den period jag pratade om, som ju var oerhört indignerad. Ja. Det hade varit en trevlig kväll fram tills de började prata om det här.
Just det.
Och han menar att det var fruktansvärt att Sverige hade tagit, våldsamt tagit de här områdena och västkristnat de här. Det här skulle ju ha varit ett ortodox område.
Just det. Men han tyckte väl också i det här ingick väl också att egentligen så borde Finland ändå liksom ingå i...
Ja, det var slutklämmen var, om jag minns hennes berättelsen. Det var väl att de skulle ju komma och ta dem, så att säga.
Ja. Men hela den här processen som vi nu har diskuterat här i nästan en timme, vad betyder det för Finland egentligen?
Ja, man kan säga så här att om Finland, det som vi idag kallar för Finland, hade blivit en del av östkristenheten,
ortodoxa kyrkan,
kommit in under Novgorod och senare Moskva, då kan vi konstatera en sak, att då hade Finlands historia och Finlands utveckling sett helt annorlunda ut än vad han gjort idag. Och det kan vi bara spekulera vad det som har hänt.
Och Sverige hade saknat en buffertstat gentemot ett aggressivt Ryssland.
Ja, och Finland och Sverige hade varit mycket, mycket olika varandra idag. Och Finland hade inte blivit en del av den västkristna kultursfären. Och det kan vi bara spekulera kring vad det hade inneburit. Men det är det viktiga resultatet av det här. Och jag lägger in värdering
i den västerländska kultursfären.
Ja, men jag konstaterar att så är det bara.
Mm. Mm. Bra. Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Stort tack för idag.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.